nivå av brutalitet. Men också att det här handlade om en muslimsk arabisk man som man utförde det här dådet på. Tidigare var det för det mesta mot västerländska personer som man mördade på väldigt brutala sätt. Så det här var nytt på väldigt många sätt. Och jag kommer ihåg att det sände väldigt stora chockvågor över hela världen. Det var många händelser som IS gjorde sig ökända för. Dels att man började sälja yazidiska kvinnor på slavmarknader och så några månader efter det de här brutala dåden, bara av det här beskrivs som det mest brutala då.
Reven Chejo, reporter på Ekots arabiska redaktion, om åtalet som väntar och Sama Krayem i Stockholms tingsrätt idag. Och när vi får nyheter om en stund från Ekot, Katarina Boyve, denna granskning av djurvårdsföretaget Evidensia ska fortsätta.
Ja, vi ska höra om hunden Albus som dog efter ett rutiningrepp.
Om en kvart sen, vi hör från Liverpool efter dådet där och pratar lite grann om rösträkningen, sametingsvalet som pågår. Men allra först nu, nyheter.
Flera barn bland de som skadades när en bil körde in bland folk i Liverpool igår kväll. Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. I Ecuador anklagas militären för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Och lyssnarnas sommarvärd, han cyklar baklänges, går på lina och hänger i romerska ringar. Det är en del av innehållet. I Liverpool i Storbritannien så fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. 2 av personerna är allvarligt skadade. Det finns inga misstankar om terrormotiv bakom händelsen enligt Jenny Sims vid polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Och brittiske John Isherwood som var på plats säger att det är bland det hemskaste han varit med om. Han hörde smällar och han försökte hjälpa.
We heard the bangs. We tried to help, but it looked too bad for us to even give it a go really. It was awful. Genuinely one of the most terrific things I've seen.
There was kids everywhere. It's a family celebration, so it's just quite shocking what happened.
Och Chelsea Duen, hon sa att det var barn överallt eftersom det var ett familjefirande och att det är chockerande det som har hänt. Och intervjuerna kommer från Sky News och RTE News. Rysslands försvarsdepartement uppger att landets luftförsvar har skjutit ner nästan 100 ukrainska drönare under natten. 56 av drönarna ska ha skjutits ner över Belgorod-regionen nära ukrainska gränsen, rapporterar Reuters. Det framgår inte om några drönare orsakat skador. Samtidigt uppger Ukraina att 3 personer skadats av ryska drönare under natten i den södra och sydöstra delen av landet. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenska IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Mu'adh al-Kasasbeh mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes al-Kasasbeh in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna.
Reporter Reven Tjecho. Och så ska det handla om hur det är att ha hela sin familj i Gaza. Så är det för Ahmed Matar som bor i Stockholm. Varje morgon kontaktar han sin familj för att se om de överlevt natten. Och vi ska säga att under intervjun så växlar han mellan engelska och svenska.
De har inte mat att äta. The bombs anytime could have fallen them.
Min familj kan bli dödad när som helst, säger Ahmed. På nätterna är han uppe och följer nyheterna och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Och på senare tid har samtalen förändrats.
My mom always when I call her before when I ask her how are they, they tell me they are okay, everything is fine. Nowadays she don't tell me the same. She tell me pray for us. We are scared.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Sedan kriget började har han förlorat över 50 släktingar och vänner, berättar han. Men trots att han är i säkerhet här hade han hellre varit tillsammans med sin familj i Gaza.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt.
Det säger Ahmed Matar som har sin familj i Gaza. Och reporter var Johanna Sjövall. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Ecuador där militären anklagas för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat pappan till 2 av de försvunna pojkarna.
Luis Arroyo sätter sig på den understa våningssängen med färgglada barnlakan. Här sov Ismael och där uppe Josué. På väggen hänger deras bebisfoton och fotbollsmedaljer. På träbyrån har de ristat in sina namn med spretiga bokstäver. Nu sover deras syster här ibland. Hon säger att hon brukar känna hur de kramar henne i drömmen, säger Louise. Det har gått ett halvår sedan Ismael och Josué försvann spårlöst från en fotbollsplan i södra Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas nu mest våldsamma. Mina pojkar visste att de skulle vara hemma till 8:30, men de kom inte, säger Louise. När han och frun började leta berättade grannar att militärer sätts köra iväg med 4 pojkar. Den yngsta, bara 11 år gammal. Louise gjorde en polisanmälan. Poliserna sa åt honom att inte lägga upp någonting på sociala medier och hålla en låg profil. Men dagarna gick, inget hände och familjen blev desperat. De la upp bilder på sociala medier som spreds och efter några veckor var skandalen ett faktum. Idag börjar rättegången mot 17 militärer som misstänks ha fört iväg och mördat pojkarna och bränt deras kvarlevor. Militärerna hävdade först att pojkarna var gängkriminella och försökte råna en kvinna. Men övervakningskameror visar inget sånt. Och nu har några av militärerna börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Ecuador har i snart 2 år levt med nästintill permanent undantagstillstånd som ger militären vida befogenheter i kampen mot gängbrottsligheten som plågar landet.
Realmente no es un acto aislado. Esto responde a un patrón.
De 4 försvunna pojkarna är det mest kända fallet av utomrättsliga avrättningar. Men det finns många fler och alla har gemensamt att polisens eller militärens agerande omgärdas av straffrihet. säger människorättsadvokaten Abrahim Aguirre i Guayaquil.
De darle la garantía de impunidad.
Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. I Bangladesh växer frustrationen över att reformer dröjer och att val inte hålls efter att den förra regimen störtades. Nobelpristagaren Mohammad Yunus som leder övergångsregeringen ifrågasätts nu allt mer. Och den politiska turbulensen den påverkar även den viktiga klädindustrin.
Vi får inte betalt ordentligt och det finns inte tillräckligt med arbete på fabriken. Hemma är det ont om ris och linser. Moni Khatum arbetar på en av Dhakas många textilfabriker. Bangladesh är världens näst största tillverkare av kläder. Den politiska turbulensen har även påverkat näringslivet och klädindustrin. En del industrier som drivits av affärsmän som stod den förra regimen nära har tvingats ge upp sina verksamheter. Personer som är allierade men nu verksamma partier försöker ta över företagen.
They froze their bank accounts, which I think is a wrong approach.
Deras bankkonton har frusits. Det är fel strategi. En individ kan ha begått fel, men det ska inte gå ut över företaget och de anställda, menar Kondaka Ghulam Moassem som är forskningschef på tankesmedjan Center for Policy Dialogue i Dhaka. Osäkerheten kring framtiden, när val kan hållas och vilken politik som kan komma, har fått investerare att ligga lågt. Den senaste tiden har trycket på besked om när val kan hållas ökat. Och i förra veckan hotade Nobelpristagaren Mohammad Yunus, som leder övergångsregeringen, med att avgå. Efter en rad långa möten i helgen ser han nu ut att sitta kvar. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Så till granskningen av djurvårdskedjan Evidensia. På företagets djursjukhus och kliniker så tas sjuka djur emot trots att personalen inte har tid eller resurser att vårda djuren. Det här vittnar flera tidigare anställda om. Linneas hund Albus som var en Shar Pei dog efter en felbehandling på ett av Evidensias sjukhus.
Förtroendet följer ju i botten. Och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem. Albus behöver akutvård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård. P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. Fem av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser. Marlene Areskog är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige.
Många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar.
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Marlene Areskog som är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige och reporter var Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och så till en oväntad upptäckt. Två av Alfred Nobels patenthandlingar hittades av en slump när en sommarstuga i Ronneby skulle städas ur, det skriver Sydsvenskan. Grannar upptäckte handlingarna i en hög med papper, det säger Thomas Rydén, värderare vid Crafoord Auktioner till tidningen. Dokumenten som är från 1864 och 1867 försvann i samband med en utställning på Tekniska museet i Stockholm 1975. Hur de hamnade i sommarstugan i Blekinge, det är oklart. För en stund sen så presenterades Lyssnarnas sommarvärld som är en del av årets sommar i P1. Det blir Anders Eriksson som är en 82-årig entreprenör från Stockholm och som sedan 70-talet har arrangerat resor världen över i sina rosa bussar. Och han säger att han har äventyr i blodet.
Jag tror att det kanske började när jag låg i lumpen på Älvsnabben, långresefartyg, när jag var 19 år. Då gick vi runt halva jorden i 6 månader.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att det var då som jag upptäckte allt som fanns att se. Det var då som jag fick det äventyret i blodet. Hit vill jag komma tillbaka, tänkte jag, på många ställen som vi kom till.
Men du, i ditt smakprov på sommarprat säger du, vi slutar inte leka för att vi blir gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar leka. Vad gör du för att inte sluta leka, som du kallar det?
Ja, jag drömmer om äventyr nästan varje dag. Jag håller igång fysiskt sett, så gör jag samma sak nu som jag gjorde när jag var 50. Jag hänger mina romerska ringar på kontoret, cyklar baklänges, går på lina.
Cyklar baklänges?
Ja, det gjorde jag igår på Pampas Marina, 6 kilometer. Sitter på styret och cyklar baklänges. Det har gjort sedan jag var 11 år.
Det låter lite vanskligt för en 82-åring.
Ja, men det, för mig, jag känner mig inte som 82. Det får jag väl ofta höra, att jag vet att jag är 82 på pappret.
Anders Eriksson intervjuades av Mikael Kulle tidigare här i P1 Morgon. Och alla andra sommarvärdar, de presenteras den 11 juni. Vädret, de börjar med soligt väder i större delen av Götaland och Svealand, men under dagen rör sig regn in västerifrån. Även i södra Norrland först soligt, men på eftermiddagen tätnar molnen från sydväst. Och i norra Norrland passerar regn och skurar norrut, och det kan komma oska i inlandet. Mikael Kulle, vad händer nu?
Jag tänker att det vi hört en hel del om Liverpool denna morgon och firandet där igår av nya ligatiteln som förbyttes mot skräck och förfäran istället när en bilist körde in bland fotbollssupportrar.
Oh no! Oh my god! Oh my god! What the fuck!
Klipp som sprids i sociala medier av den här händelsen där två personer, varav ett barn, skadades allvarligt. Det är uppgifter vi fått här under morgonen. Totalt 27 människor som förts till sjukhus för vård. Men polisen har redan under kvällen igår sagt att det inte ska röra sig om ett terrordåd, och man letar inte heller efter någon mer gärningsman än den man som redan gripits. I Liverpool finns Kalle Kovac som är reporter på P4 Blekinge och krönikör för Liverpool Football Club. God morgon, Kalle. Vi ska se om vi får uppkopplingen att fungera. Jag hör dig skrapandes lite grann där på andra sidan, Kalle. Du var ju bara ett stenkast bort.
God morgon, hoppas det här hörs lite bättre nu.
Nu hörs det bättre, god morgon. Du var ett stenkast från platsen där bilisten rammade folkmassan. Kan du beskriva händelsen där och då när du förstår att någonting allvarligt hänt?
Jag, som många med mig, var ovetande om vad som hade hänt en ganska lång tid faktiskt, för att det väntades ju uppemot över 1 miljon människor till firandet, och det var svårt att nå nätet, det var svårt att ringa i staden när paraden var avklarat så att säga, och många började röra sig mot sina hotellrum för att byta om, för att det regnade verkligen hela dagen och man hade stått och väntat där i 6 timmar på att få se spelarna. Så det var på väg till hotellet när det blev lite glesare som informationen började ramla in om. Och bytte om snabbt, sprang tillbaka till platsen och slogs där av att bara 50 meter från platsen där incidenten ägde rum så pågick ju festen som att ingenting har hänt. Och så var det under en lång, lång tid, att för många människor så blev ju det här en verklighet sent in på kvällen och inte alls när det inträffade.
Och när det då klarnar, när man förstår under kvällen eller för den delen nu på morgonen omfattningen av det här, vad gör det med stämningen i Liverpool?
Det är ju väldigt mycket. Det är ju en klubb som är alldeles, alldeles för familjära med tragedier och motgångar på det här sättet. Och de supporterna som jag satt med, som när vi satt vid bordet där, började under bordet visa lite klipp på vad som hade hänt, så var inte igen, inte vi. Och samtidigt så var det ju en väldigt, väldigt stor enhetlighet kring det här, att på klippen som sprids så visar också väldigt, väldigt många civil courage direkt där, och många var framme, och det här skapade såklart en situation i stan där det var svårt att röra sig runt. Så att Liverpool-supportrar, bekanta till mig, de har ju kört familjer hem till deras hotell och utanför stan och så där, för att det har varit så svårt att transportera sig i stan. Så att i den här tragedin så har ju verkligen supporterna slutit upp och försökt sätt som går. Sen det som väldigt, blev väldigt starkt för mig var ju att både klubben Liverpool och i sändningarna som har varit från paraden så har väldigt många lyft hur väldigt, väldigt många barn som varit närvarande på det här firandet. Jag personligen stod bredvid en familj som hade en 5-6 månader gammal bebis i famnen under paraden, och på paradgången som var avspärrad då sprang ju barnen in och sprang runt och sparkade fotboll, och alla jublade som om det vore liksom mål i Champions League-final som sparkades. Så att det här var ju på många sätt på barnens eftermiddag. Så när rapporterna kom in att det är ett barn som är allvarligt skadat och 4 som var inblandade i det här, då blev det, ja, men det blev väldigt mycket av en käftsmäll av det här faktiskt.
Ett hårt slag, bilderna otäcka sådana som sprids av den här bilisten som då rammar folkmassan. Inget terrorbrott enligt polisen. Så här morgonen efter i Liverpool när det pratas om den här händelsen. Hur mycket har det som hände, händelseförloppet, hur mycket har det klarnat?
Inte mycket. Borgmästaren Steve Rotherham här pratade med BBC Breakfast här i stan och arbete, men det finns ingen ny detalj i vad som har hänt och varför det har hänt. Och samtidigt så uppmanar ju egentligen alla som uttalar sig om händelsen om att inte spekulera och att tankarna ska vara hos de som ligger på sjukhus och de som är allvarliga. Platsen är fortfarande avsvärrad. Polisen har tagit upp blåa tält på platsen och arbetar med utredningen om vad som hänt. Och det är ju verkligen gator som... Det är väldigt mycket skräp, det är väldigt mycket bara saker överallt. Som en katastrofzon, för att uttrycka det.
En katastrofzon i Liverpool, säger Kalle Kovacs som är på plats där, reporter på P4 Blekinge. Och uppkopplingen, jag beklagar att det hackade lite grann där. Jag hoppas att ni kunde uppfatta det mesta av det som sades från Liverpool efter detta dåd där.
Stockholm, tisdag. Klockan 1 på natten. Valeria väcker sin 8-årige son Max. Lite sömndrucken reser han sig ur sängen. Korridoren, frågar han gäspande. Hon nickar och lyfter upp honom och går bort till korridoren där hon bäddar ner honom på en madrass på golvet. Och där, till ljudet av sin mammas vaggsång och brummandet från en rysk drönare, somnar han om på nytt. En natt i den ukrainska huvudstaden Kiev. I söndags, då Ryssland riktade den största robot- och drönarattacken mot landet sedan invasionens början. Och återigen, som otaligt många gånger förr, fylldes golven i tunnelbanan av tusentals kivbor. I över 7 timmar låg satt folk där medan flyglarmet ljöd och attacken pågick. Över 350 drönare och 9 robotar riktades mot Kiev och flera andra ukrainska städer. I Zhytomyr, strax väster om Kiev, slog en robot ner i ett bostadsområde. 3 barn dödades. Stanislav, 8 år, Tamara, 12 och Roman, 17. Och återigen, som otaligt många gånger förr, påstår Ryssland att man har slagit till mot militära mål. När jag pratade med Valeria, Max mamma, på söndagsmorgonen var de på väg till parken. Kastanjeträden blommar så vackert nu. Jag ska sätta mig under ett träd och vila ögonen lite medan Max leker. Jag sov ingenting i natt, säger hon över telefon. Och ja, jag säger inte så mycket. Dels för att allt redan har sagts så många gånger förut. Och dels för att jag vid det här laget lärt mig att Valeria inte vill bli tröstad. Saker ska lösas. Max ska till parken, sen ska de på museum och på kvällen hälsa på mormor. Nattens rädsla, sömnlöshet, oro, drönare, det trycks undan. På dagen, så länge det går, ska livet levas och vara meningsfullt. Och hur absurt det än är har ukrainare under de här 3 åren, eller 12 åren av krig, anpassat sig till det. När flyglarmet går hjälps man åt att hitta till närmsta skyddsrum. I tunnelbanan, det mest använda skyddsrummet, delas det ut liggunderlag och filtar. Och när faran är över och livet återgår till något slags normalläge, fortsätter samhället att rulla. Nya utställningar invigs, det dricks cocktails på terrasser. Men när man ska betala för notan kan man alltid välja att betala extra. pengar som går direkt till försvaret. Folk går till jobbet, till sina kontor, hälsar på vänner och bekanta. Ukrainska arkitektstudenter ritar och planerar framtida städer. Tänker ut hur allt som förstörts under Rysslands krig ska byggas om på nytt. Och i parken leker barn medan vuxna vilar under kastanjeträden. Så länge det går. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
Idag så väntas rösträkningen bli klar efter sametingsvalet som hölls den 18 maj. Och då på valdagen så lät det så här i Kiruna.
Ja, febril aktivitet. Det är många kuvert som ska plockas från påsen till rätt box och så vidare. Så att det är väldigt organiserat och strukturerat.
Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att göra sin röst hörd om man har en röst att ge. Det är min första val och så jag har försökt läsa på.
Jag vill få min röst hörd helt enkelt. Och det här är ju bästa sättet att vi jobbar tillsammans så att det blir så bra som möjligt.
Ja, vi hörde Annika Martimo, dessförinnan Stina Pesunen Eliasson och rösträknaren Marco Kilpala. Resultatet som sagt senare idag. Med oss nu Ailon Manilagaup, reporter på Sameradion. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vad kan man säga om intresset och valdeltagandet, inte minst i detta val?
Enligt siffror som jag hade igår, som vi hade fått från Sametinget, har det inkommit totalt 6219 röster i sametingsvalet. Där 3717 var poströster och 2502 var röster i vallokal. Om de siffrorna håller i sig kommer valdeltagandet hamna på 64% i årets val. Men det senaste innan jag gick för dagen igår var att 88 röster blev underkända i en vallokal. Så med det inräknat ligger valdeltagandet på 63,8% med alla underkända röster enligt gårdagens siffror då. Men det här är ju preliminära siffror som kan komma att ändras och det slutgiltiga svaret har vi först senare idag. Men om man jämför med 2021 så låg valdeltagandet på 65%. Så det ser ut att ha sjunkit något än förra valet.
Och vad kan det i så fall bero på?
Det kan bero på många faktorer. Bland annat att Sametinget skulle hantera en väldigt stor fråga förra mandatperioden om samebyarnas framtida organisering. Jag tror att det kan vara en bidragande faktor till att så många ville rösta i Sametinget och få fram det partiet i styrelsen som de sympatiserar med.
Den gången då Sameradion bevakade då, liksom nu. Jag vet att ni har varit ute i samband med det här valet till Sametinget och hört er för lite grann om det här med vilka frågor som varit viktiga för väljarna. Vi kan väl lyssna lite på hur det har låtit.
För mig personligen är det väl fiske, jakt och slöjd. Eftersom vi inte har renar kvar längre i familjen. Sådär.
Tidigare valen tycker jag väl har varit... Alltså då har det ju varit lite svårare tycker jag. Men nu tyckte jag det var ganska klart. Jag tycker väl det här samebyarnas rättigheter, tycker jag.
Två av väljarna, Christer Nutti Partipulli sist och dessförinnan Charlotte Edén då. Ailon Manilagaup på Sameradion, är det här representativt för vilka frågor som har ansetts vara de viktigaste?
Ja, men det skulle jag säga. Om man kollar på opinionsundersökningen som Novus har gjort för Sameradion så visar den att rättigheter, rennäring och det samiska språket är de frågor som flest tycker är viktiga för Sametinget att jobba med. Sen visar undersökningen även att markintrång, jämställdhet och klimat också är viktiga frågor för väljarna.
Men vad är det då som står på spel i detta val med tanke på dessa frågor som du beskriver som viktiga? Är det någonting som kan förändras beroende på resultatet?
Ja, alltså regeringen har ju annonserat att man ska ta ett omtag i renmarkskommittén. Och händer det under den här mandatperioden beroende på hur mycket Sametinget har att säga till om så kan det ju komma olika tyckanden om hur samebyarnas framtida organisering i framtiden ska se ut till exempel. Men det beror ju helt på hur regeringen också agerar i den frågan.
Med det sagt, resultatet som väntas senare idag utifrån hur det sett ut på förhand, vad kan man vänta sig när det gäller Sametingets framtid?
Enligt opinionsundersökningen visar att 6 av 10 som svarade då skulle ha röstat på något av styrelseallianspartierna. Alltså jakt- och fiskesamerna, skogssamerna och Landspartiet Svenska Samer. Men det är ju mycket som kan ändras och det är inget jag vågar säga just nu.
Låt oss inte göra det med tanke på att siffrorna ju kommer så småningom. Ailon Manila Gaup, reporter på Sameradion, tack så mycket till dig. Och jag kan väl säga också att är man väldigt intresserad av resultatet i detta sametingsval så blir det en sändning i P2 från klockan 18 ikväll där det blir en direkt rapport om utvecklingen. Det är om den saken. P1-morgon heter programmet som gör i sällskap denna tisdag i slutet av maj. Vi ska återkomma till fler ämnen, bland annat mysteriet i Ecuador med de försvunna pojkarna som engagerat en hel nation och där det väntar rättegång vår Latinamerika-korrespondent med reportage om en liten stund. Men nu finns Katarina Boive, min kollega här på Ekot. Hon uppdaterar oss om nyhetsläget. Klockan har blivit 8:30.
I Liverpool i Storbritannien fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. Två av personerna är allvarligt skadade. En 53-årig brittisk man har gripits. Brittisk polis sa på en presskonferens sent igår kväll att man inte ser på det som en terrorhändelse. Det finns inga uppgifter om något motiv. Idag väntas åtalet mot den svenska IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Han misstänks ha varit med och dödat en jordansk stridspilot som IS brände till döds i Syrien för drygt 10 år sedan. Krayems advokat vill inte kommentera hans inställning till misstankarna. Den person som skottskadades utanför Grästorp i Västergötland i natt är lindrigt skadad, det uppger sjukvården för TT. En person har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Polisen misstänker att dådet är kopplat till gängkonflikter, rapporterar P4 Väst. Rysslands försvarsdepartement uppger att landets luftförsvar har skjutit ner nästan 100 ukrainska drönare under natten, rapporterar Reuters. Samtidigt uppger Ukraina att 3 personer skadats av ryska drönare under natten i den södra och sydöstra delen av landet. Och familjen Wallenbergs bolag FAM planerar att starta kruttillverkning i Sverige. Nu bedrivs en förstudie, skriver tidningen Dagens Industri. FAMs vd Håkan Buske, tidigare vd för försvarskoncernen Saab, uppger för tidningen att man tittar på möjligheten att producera krut för det svenska försvaret och Sveriges allierade. Och därmed går ordet över till Filip Ramqvist. Det är dags för Ekonomiekot.
Ja, det är det. Och vi börjar med att Sverige och Europa kan gynnas som turistdestinationer när resandet till USA ser ut att minska rejält i år. Det tror Robert Pettersson, turismforskare och verksamhetsledare vid forskningscentret ITOR på Mittuniversitetet.
Vi kan anta att svenskar och europeer i större utsträckning reser på den egna kontinenten och kanske inom det egna landet. Omvänt, när vi tittar på amerikanska besökare till Europa, så ser vi inte samma avmattning. Och där kan vi anta att vi kommer att ha fortsatt ganska stort inflöde av nordamerikanska besökare till Europa och Sverige.
Internationella medier har rapporterat om att turister i stor grad väljer att avstå från planerade resor till USA i år. I flera länder störtdyker antalet resenärer, särskilt i länder som den amerikanska administrationen skapat spänningar med, som Danmark och Kanada. Men pilarna pekar neråt i stora delar av Europa och Robert Pettersson tror att det delvis kan bero på en markering mot den politik som bedrivs i USA. Men det finns andra faktorer.
Oron och de restriktioner som införs kring inresor och visum och så också bidrar till en oro och att man undviker det. Sen en tredje förklaring just nu skulle det kunna vara det ekonomiska läget.
Robert Pettersson är överens med Susanne Andersson, vd för statliga turistmarknadsföringsbolaget Visit Sweden, om att Sverige kan vinna på att USA tappar. Men inte nödvändigtvis enbart på grund av det geopolitiska läget.
Ja, det tror jag faktiskt just i dagsläget. Om det är så att man aktivt väljer eller tycker att jag vill inte åka på grund av någon administration. Men jag skulle säga att det är snarare vilka trender som är just nu kopplat till resande. Och där är ju i stort sett alla de trenderna möter det som Sverige har att erbjuda.
Sist här Susanne Andersson på Visit Sweden. Reporter Hampus Zetterqvist. Börstavlorna, Tokyo-börsen hittills plus 0,5%, Shanghai minus 0,1% och Hongkong också plus 0,5%. I USA var börserna stängda igår. Stockholmsbörsen igår plus 1,5%. Antalet nyregistrerade personbilar i EU steg med 1,3% i april jämfört med samma månad i fjol. Det visar nya siffror från branschorganet ASEA. Elon Musks Tesla gick däremot åt andra hållet. Registreringarna rasade med nästan 53% under månaden. Även Volvo Cars hade en dålig april. Siffran där blev minus drygt 14% jämfört med april i fjol. Svenska kraftnät ska investera 4 miljarder kronor för att öka överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige. Det här rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningen har man fattat ett investeringsbeslut om att öka kapaciteten stegvis från nästa år fram till år 2029. Det ska motsvara elförbrukningen i 3 mellanstora städer och väntas leda till lägre priser i landets södra delar. Igår så gick ju LO vidare med kravet på att sänka arbetstiden i Sverige, men i Tyskland går nu facket åt andra hållet, det här skriver tidningen Spiegel. Facket IG Metall har pausat förhandlingarna om att införa en 4-dagars arbetsvecka. Med anledning av lågkonjunkturen kommer facket inte att driva frågan. Även Tysklands största fackförbund inom tjänstesektorn, Verdi, skalar ner kraven. Men ytterligare ledighet står fortfarande på dagordningen, säger man. Till sist valutan. Dollarn kostar 9,51 kronor. En euro kostar 10,83 kronor.
Och nu finns Vetenskapsradions Jonna Westin här i studion också. Du, vilka i Sverige är det som står och vill säga Welcome Americans?
Jo, men det är ju, vi vill ju att forskare från USA ska komma hit till Sverige.
Kanske universiteten då?
Universiteten, precis. För universiteten i USA, de pressas ju hårt av Trumps politik. Men Sverige står kanske inte högst upp på forskarnas lista där i USA. Det säger professor Carl Wennberg på Handelshögskolan i Stockholm.
Att Sverige generellt skulle vara i en bra position, det vet vi att det är vi inte.
Nej, för när världen står med öppna armar kan många andra länder erbjuda sånt som högre rankade universitet, betydligt högre löner och större akademisk frihet än i Sverige.
There's many moments when I wake up and look outside and I think to myself, how in the world did I end up in Sweden?
Mariah Meyer från Salt Lake City är idag professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
I'm not worried about getting, you know, kicked out of the country, but it's hard not to think about it.
Efter snart 4 år i Sverige är allt ännu inte klart med permanent uppehållstillstånd och det akademiska systemet är på många sätt väldigt annorlunda. De betydligt lägre lönerna kompenseras av det svenska välfärdssystemet, men innan familjen kom hit var det svårt att förstå.
You just have to trust that it's going to be okay because it looks so differently.
Mariah Meyer rekryterades av en kollega på Linköpings universitet som hjälpt familjen hitta bostad, skola och ett nytt socialt liv. Och Mariah Meyers tips till alla som nu vill rekrytera amerikanska forskare är att satsa på just ett sånt gott mottagande. Med människor som kan och vill vara en sorts mentorer in i det svenska samhället.
See if you can find someone in the department or university where they're going that would have the time and capacity to help them settle in their personal life.
Reporter här Ylva Karlqvist Warnborg, och mer om det här hör du strax efter klockan 12 idag här i P1. Några som har en riktigt varierad diet, ja, det är våra tumlare i svenska vatten. Forskare i bland annat Lund har undersökt maginnehållet i döda tumlare som flutit i land eller fastnat som bifångst. Och att veta vad den här lilla valen äter, ja, det kan hjälpa oss att bevara den, det säger marinekologen Johanna Stett.
Det finns studier sedan tidigare på vad tumlare äter i svenska vatten, men de var ganska gamla. Så att det behövdes en uppdaterad studie som visar vad tumlarna äter nu. Tumlarna, de har ett väldigt högt energibehov, men man tror också då att de kanske anpassar sin diet efter vilken fisk som finns i havet. Så att ifall fisketillgången påverkas så kanske dieten hos tumlare också ändras. Fiskepopulationerna i havet, de flesta mår ju inte särskilt bra. Vi överfiskar många av bestånden.
Vad står det på menyn då hos tumlarna?
Ja, alltså de har en väldigt bred meny. Vi hittade nästan 40 olika bytesfiskar. Men precis som i de tidigare studierna så är det fortfarande torsk och sill och smörbultar som är de viktigaste bytesarterna för tumlare.
Och vad hittade du som du inte visste om tidigare för arter i magarna?
Bland annat hittade vi ganska mycket bläckfisk i vissa tumlarmagar. Och sen var också ål ganska vanligt i vuxna honors magar i de södra delarna av Öresund och i södra delarna av Östersjön under senare delen av sommaren. Och genom att då veta vilka arter som tumlarna äter av så kan vi också enklare identifiera konflikter mellan fiske till exempel då och tumlare för att undvika att tumlare bifångas. Man kan identifiera tidpunkter och områden där man kanske vet att här finns det en större risk att det kommer också finnas tumlare samtidigt som man sätter ut garn. Och då kan man ju sätta pingers på näten för att skrämma bort tumlarna så att de inte fångas. Eller så undviker man att fiska i de områdena under den specifika perioden.
Reporter Sara Sällström. De mystiska mörka streck som finns längs branta sluttningar på Mars, de verkar inte vara tecken på vatten. Det menar forskare i en ny studie. De här strecken eller strimmorna upptäcktes med hjälp av en rymdsond på 70-talet och har sedan dess varit omdiskuterade bland forskare. Och i den nya studien har forskarna analyserat över 80 000 satellitbilder och med hjälp av en algoritm skapat en slags karta över strimmorna. Och enligt forskarnas jämförelse med andra faktorer verkar inget tyda på att vatten varit inblandat. Sannolikheten verkar vara större att vind och damm ligger bakom de här strecken. Att de bildats när ett fint lager av damm rört sig över sluttningarna.
Och apropå damm, jag fick precis se lite bilder som vi fått skickade till oss. Det gäller patenthandlingar signerade av Alfred Nobel från mitten av 1800-talet som hittas vid storstädningen av en sommarstuga i Blekinge. Vi ska höra mer om de där handlingarna och vad de egentligen visar om en dryg halvtimme. Men närmast ett besök i Ecuador där den allt värre gängbrottsligheten gjort att presidenten Daniel Noboa regerat genom undantagstillstånd nästan hela tiden sedan sitt tillträde för 2 år sedan. Men militären anklagas för att i skydd av detta undantagstillstånd bryta mot mänskliga rättigheter genom att gripa oskyldiga. Och idag så börjar en rättegång som skakat om hela Ecuador. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar på plats.
Militärerna har samlats utanför en liten lucka i entrén på arméns högkvarter i Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas mest våldsamma. Här i luckan hämtas ammunitionen. Löjtnant Francisco Suarez gör rent sin pistol och stoppar i nya kulor. Sen hoppar vi in i hans jeep för dagens patrullering.
Ja, listo, ya me adelanto.
Redan när vi går in i bilen funderar jag över när jag ska fråga militären om Alvinas fallet. De 4 försvunna pojkarna. Nu eller senare? Jag väntar.
Eran aproximadamente 18 horas con 45 minutos.
Klockan var 7:15 på kvällen när mina 2 söner gick ut för att spela fotboll med sina klasskompisar. Fotbollsplanen ligger precis där borta, säger Luis Arroyo och pekar ut genom dörren på den jordiga gatan i den fattiga stadsdelen Malvinas i södra Guayaquil. Han sitter med en tallrik kyckling och ris framför sig.
Al final no comiste nada.
Vi pratar om den där kvällen i december då hans två söner försvann.
No llegaban. Y cada vez me empecé a preocupar más.
Mina pojkar visste att de skulle vara tillbaka till 8:30. Men de kom inte. Vi blev oroliga, min fru och jag, säger Louise. De började leta.
Me fui por allá por otro lado, tampoco lo encontré.
Louise fick veta att patrullerande militärer stoppat ett gäng med pojkar en stund tidigare. Några lyckades springa undan och gömma sig, men fyra greps och fördes bort. Louise, två pojkar, Ismael och Josué, 14 och 15 år gamla, och två av deras kompisar, 15 och 11 år gamla.
Fuimos a poner la denuncia.
Jag och min fru åkte till polisstationen för att göra en anmälan. Sen hände ingenting, säger
Louise.
Polisen sa till honom att inte lägga upp något på sociala medier och inte kontakta någon journalist, säger han. Dagarna gick. Louise blev allt mer desperat. Och till slut gjorde han det de sagt till honom att låta bli. Louise visar videor han la upp på sina sociala medier dagarna efteråt. Hans fru gråter i en av filmerna så att hon knappt kan prata. Fallet med de försvunna pojkarna fångades upp av medier som började undersöka. En ekvatoriansk journalist fick ett tips. Allt fanns på video.
Porque como se hizo mediático, ellos les exigieron a los militares que llevaron a nuestros hijos.
När skandalen var ett faktum erkände de ansvariga militärerna att de gripit pojkarna och lämnade över deras blodiga kläder till polisen. Militärerna hävdade att tonåringarna försökt råna en kvinna och att de gripit in. Men på videon syns inget rån. Militärerna hävdade att de lämnade över våra söner vid liv till ett kriminellt gäng samma kväll och att de inte vet vad som hände sen. Men det är uppenbart att de ljuger, säger Louise. Han leder in mig i pojkarnas sovrum in till köket i det lilla tegelhuset. Det står en våningssäng där inne med färgglada barnlakan. På väggen hänger diplom, bebisbilder och fotbollsaffischer. Min äldsta son Ismael spelade fotboll i division 1. Han skulle precis provspela för landslagets ungdomssektion, säger Louise, och visar medaljerna som står på en byrå. På byrålådorna har barnen ristat in sina namn med spretiga bokstäver. För länge sedan, när de just lärt sig att skriva. Nu sover min dotter Kira här. Hon är ensam kvar och känner sig tryggare när hon är omgiven av deras saker, säger Louise. Häromdagen sa hon till mig att hon känt under natten hur två personer kramade henne. Jag sa, det är dina stora bröder som har blivit änglar. Idag, den 27 maj, börjar rättegången mot de 17 militärerna. Under månaderna som gått sedan pojkarna försvann har polisen hittat förkolnade rester av deras kroppar i en satellitstad utanför Guayaquil. Två av militärerna har börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Och Louise hoppas att han till slut kommer få veta sanningen där i rättssalen.
Pero queremos saber la verdad, tenemos derecho a saber la verdad.
¿Y ahora dónde vamos?
Ahorita vamos a hacer un retén. Entonces estamos yendo.
Tillbaka i den patrullerande militärjeepen. Vi har åkt runt i Guayaquil i flera timmar. Och jag vågar till slut fråga löjtnant Francisco Suarez om de försvunna pojkarna från Malvinas. Vad jag förstår så gjorde militärerna sitt jobb. De såg något och de ingrep, säger Francisco Suarez, som ändå hoppas att rättegången kommer klara upp vad som faktiskt hänt. För, säger han, ingen påverkas mer av det här fallet än vad vi militärer gör. Så fort vi patrullerar i de fattiga kvarteren i Guayaquil så skriker folk att de hatar oss och att vi kommer för att kidnappa deras barn. Och, säger löjtnant Francisco Suarez, när det händer vet jag aldrig vad jag ska svara.
No hay como responder nada.
Lotten Collin i Guayaquil, Ecuador.
både Anders och jag, vi valde ju ganska tidigt att gå vidare. Att försöka se liksom det ljusa i livet.
Möt företagsledaren Stefan Sjöstrand.
Det finns liksom ingenting som är värre än det vi har varit med om. Utan genom att försöka se det ljusa i livet. Det är ett val vi har gjort.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och i Ekots nyheter denna morgon hör vi mer om Liverpool och den man som körde in bland människor där i stan igår kväll. Två personer allvarligt skadade, men polisen misstänker inget terrormotiv. Vi återkommer till det lite senare. Men nu om det som väntar ikväll, en stjärnspäckad prisutdelning närmare bestämt. Kulturnytts Andrea Valderrama berätta.
Det är Polarpriset som delas ut i Stockholm ikväll. Och i år är vinnarna jazzpianisten Herbie Hancock, den kanadensiska dirigenten och sopranen Barbara Hannigan och rockbandet Queen.
Jag har alltid fascinerats av hans ton. Jag tycker han har väldigt bra ton och... Så han är ju en mästare av att lägga stämpaket på gitarren.
Fredrik Åkesson är gitarrist i progmetalbandet Opeth och kommer tillsammans med Ghost framföra en Queen-låt på Polarprisutdelningen. Att Brian May, den legendariska gitarristen från Queen, kommer sitta i publiken, det försöker han undvika att tänka på.
Ja, det har inte undgått mig att tänka på det. Men man får väl tänka att man står i replokalen och försöker... Eller som någon sa, tänk att alla är nakna, då kommer du slappna av. En psykologisk fint.
Polarpriset har delats ut sedan 1989. Och bland tidigare vinnare finns bland andra Joni Mitchell, Chuck Berry, Yo-Yo Ma, Ennio Morricone och Miriam Makeba. I år är det alltså tre pristagare. Här hör ni fusionpionjären Herbie Hancock. Barbara Hannigan, som gjort sig känd bland annat för att sjunga och dirigera samtidigt, tar också emot priset i år. Också de kvarvarande medlemmarna av rockbandet Queen.
Välförtjänt. Ikonisk band, stilbildare. Så att, absolut, det var bara... Båda tummarna upp skulle jag säga.
Fredrik Åkesson, gitarrist i Opeth, reporter William Thomas. Frans Wachtmeisters nya roman Förlorad mark handlar om en ung svensk mans jobbkris och kärlekskris i Japan. Hans första bok, Territoriella anspråk, utspelades också på japansk mark, så författaren är väl förtrogen med sitt ämne och är sedan ett tiotal år tillbaka också bosatt i Japan. Nina Asanoy har läst Förlorad mark.
Det är nyår i Tokyo och den unge svenske manlige huvudpersonen i Frans Wachtmeisters roman Förlorad mark befinner sig i ett nollläge. Han är ensam i sin hyreslägenhet. Det är slut med flickvännen och kris på jobbet. Han sneglar på den brännheta fotogenkaminen och snuddar vid tanken på självmord. Hur lätt det vore att bara stänga luftintaget och vrida kaminen till max i den tomma lägenheten. Ja, inte helt tom då. Han är ju där, men jag svag och snart arbetslös. Men så går hans tankar vidare till kvalitetssushin som väntar där ute på köksbänken. Det är ju ändå nyårsafton. En strimmig bit tonfisk. Livet är ändå lite värt att leva. Jag gillar verkligen Frans Wachtmeisters skoningslösa uppriktighet i beskrivningen av de här sortens känslomässiga berg- och dalbanor. Även om läget är nog så allvarligt. Risken för uppsägning är överhängande och visumet är kopplat till arbetet. Men trots vår berättares suddiga konturer så har han en rakbladsvass blick på det japanska samhället. Hierarkierna på arbetsplatsen, ja faktiskt ett globalt perspektiv på köpandet och säljandet av varor och tjänster och relationer. Som hur exotismen kan fungera attraktionsskapande. Vår huvudperson växlar ledigt mellan förbjudna tankar, elitism och existentiellt underläge. Franz Wachtmeister påminner faktiskt lite om en utlandssvensk Lena Andersson. Smart satir från andra sidan jordklotet.
Det tyckte Nina Assanoy som hade läst Franz Wachtmeisters roman Förlorad mark. Mer om litteratur, nu öppnar anmälan till den stora läsutmaningen. Och årets tävlingsledare är författaren Josefin Sundström.
Den stora läsutmaningen är en lästävling för alla fjärdeklassare i landet vars främsta uppgift är att sprida läskondition. Och det är för att man märker att läsningen går ner i mellanstadiet, så att då är det ju perfekt att inleda fyran med att faktiskt skapa ordentlig läslust och lästräning så man verkligen kommer igång.
Den stora läsutmaningen pågår under höstterminen och den klass som läst flest timmar totalt vinner en resa till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I förra årets tävling läste 47 000 elever tillsammans över 1 miljon timmar.
I den här tävlingen så handlar det inte om hur många böcker man läser utan hur länge man läser, så att alla kan läsa på sin nivå. För det här med hur man läser, det kan liksom, det är lite olika från person till person. En del läser enklare böcker när man går i fyran, en del kan läsa till och med avancerade romaner. Det är ju väldigt olika.
Och Josefin Sundström menar att när barnen tränar upp sin läsförmåga så kommer läsglädjen av sig själv.
Ja, det ska vara roligt, men att lära sig läsa är inte roligt hela tiden, utan ibland behöver man faktiskt tjata lite också och faktiskt se till att de där minuterna blir gjorda. Så precis som mycket annat så behöver man faktiskt träna upp sin läsning för att liksom komma åt det härliga.
Nu kan lärare anmäla klasserna till höstens tävling. Josefin hoppas att barnen vill fortsätta läsa efteråt.
Ja, men det här med läsning, det är så pass viktigt för oss alla att varenda vuxen borde faktiskt gå ut på gator och torg och liksom strida för alla barns läsning. Och se till att vi får liksom läsande ungar. Och det är ingenting som bara händer, utan det är någonting som vi alla måste liksom se till tillsammans.
Reporter Hillevi Olsson.
Och från Kulturnytt, raka vägen till väderkartorna, Katarina Andersson på SMHI. God morgon.
God morgon. Dagen inleds med sol på många platser, men ett regnområde över Danmark ska under dagen passera åt nordost över Götaland och Svealand och fortsätter från ikväll över Norrland. Risken för skogsbrand är stor i östra delarna av Götaland, Svealand samt på Gotland. Och risken för gräsbrand är stor eller mycket stor i snöfria områden av södra och mellersta Norrlands fjälltrakter och delar av inlandet. Prognos till imorgon bitti. Hela Götaland. Solen inleder på många platser, men molnen tätnar västerifrån och följs av regn. Störst mängder i de nordvästra landskapen. Här 9-13 grader. I övrigt 12-17 grader. Vid ostkusten och på Öland och Gotland någon grad högre och här endast små eller inga regnmängder. I kväll drar regnet bort åt nordost och det klarnar upp något, men kan bildas en del dis. I natt 8-12 grader och över de södra landskapen når nästa regn in. Sydlig vind, dagtid med friska eller vid västkusten hårda vindbyar. Hela Svealand. Även här en del sol, men molnigheten ökar från sydväst och följs fram på dagen av regn som når Roslagskusten ikväll. Störst mängder i Värmland och Västmanland. På dagen 10-15 grader. I de östra landskapen 15-18 grader. Ikväll och i natt drar regnet bort norrut och följs av delvis uppklarnande väder. Då 8-12 grader. Vind omkring syd från i eftermiddag med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Solen varvas efterhand med en del moln. På dagen 14-19 grader. I fjällen 10-15. I kväll breder regn ut sig söderifrån. I natt övergår regnet i skurar och upphör i kustlandet och södra inlandet. Då 5-10 grader. Sydlig vind. Främst dagtid med friska vindbyar. I natt i fjällen växlande eller nordvästlig vind. Hela norra Norrland. I fjällen och i Norrbotten först mycket moln och någon skur. I övrigt sol varvat med moln. på dagen från omkring 15 grader i kustlandet till 6-12 grader i fjällen. I natt klarnar det upp i norr medan regn når upp över de södra och mellersta delarna. Då 4-10 grader i norra fjällen runt noll. Sydlig vind på dagen med friska vindbyar. Sjöväder, sikten, regn med måttlig till lokalt dålig sikt passerar åt nordost och når i natt Bottenviken. Samtidigt som ett nytt regn når de sydvästra farvattnen. Kulingvarning är utfärdad på Skagrak och Kattegat. Utsikter till imorgon bitti. Skagrak och Kattegat omkring sydväst 11 till kuling 16 meter per sekund. Ikväll avtagande, imorgon bitti 2-7. Vänern omkring syd ökande till 8-13, i natt sydväst 3-8. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydväst 7-12, ikväll 5-10, i natt sydost. Och sydöstra Östersjön till Bottenviken, sydväst eller syd 4-9. Fram på dagen från Gotland och norrut ökande 7-12 meter per sekund. Och med det åter till Mikael Kulle.
Och Pet Morgon som tar sig vidare med nyheterna. Klockan slår 9 om några sekunder. Sen ska vi få veta mer om vad det är för Nobelpatent som hittats i en sommarstuga i Blekinge. Och så vet jag att Thomas Tengby vill ha någon att prata med även idag.
Ja, snälla, ni kan väl ringa till Ring P1. Vi har vår sluss som sitter och väntar på era samtal. Vad vill ni prata om? Ring 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu!
Här är Ekot. Ingen terrorhandling, säger brittiska polisen om att bil körde in bland folk i Liverpool igår kväll. Många skadades. Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. Granskningen av djurvårdskedjan Evidensia fortsätter. Hunden Albus dog efter ett rutiningrepp. Och så är det klart vem som röstas fram som lyssnarnas sommarvärd. Det är en del av innehållet. Ja, i Liverpool i Storbritannien så fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. Två av personerna är allvarligt skadade. Det finns dock inga misstankar om terrormotiv bakom händelsen enligt Jenny Sims vid polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FCs seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav ett barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Och på plats i Liverpool, nära där bilen körde in bland folk, fanns Kalle Kovacs, reporter på P4 Blekinge och krönikör för Liverpool Football Club.
Det som blev väldigt starkt för mig var ju att både klubben Liverpool och i sändningarna som har varit från paraden så har väldigt många lyft hur väldigt, väldigt många barn som varit närvarande på det här firandet. Jag personligen stod bredvid en familj som hade en 5-6 månader gammal bebis i famnen under paraden. Och på paradgången som var avspärrad, då sprang ju barnen in och sprang runt och sparkade fotboll. Och alla jublade som om det vore liksom mål i Champions League-final som sparkades. Så när rapporterna kom in att det är ett barn som är allvarligt skadat och 4 som var inblandade i det här, då blev det, ja, men det blev väldigt mycket av en käftsmäll av det här faktiskt.
Kalle Kovacs som var på plats i Liverpool igår. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenska IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muad Al-Kasasbe mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes Al-Kasasbe in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna.
Reporter Reven Checho. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Ecuador där militären anklagas för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat pappan till 2 av de försvunna pojkarna.
Luis Arroyo sätter sig på den understa våningssängen med färgglada barnlakan. Här sov Ismael och där uppe Josué. På väggen hänger deras bebisfoton och fotbollsmedaljer. Det har gått ett halvår sedan Ismael och Josué försvann spårlöst från en fotbollsplan i södra Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas nu mest våldsamma. Mina pojkar visste att de skulle vara hemma till 8:30, men de kom inte, säger Louise. När han och frun började leta berättade grannar att militärer sätts köra iväg med 4 pojkar, den yngsta bara 11 år gammal. Idag börjar rättegången mot 17 militärer som misstänks ha fört iväg och mördat pojkarna. Ecuador har i snart 2 år levt med nästintill permanent undantagstillstånd som ger militären vida befogenheter i kampen mot gängbrottsligheten som plågar landet. De 4 försvunna pojkarna är det mest kända fallet av utomrättsliga avrättningar. Men det finns många fler och alla har gemensamt att polisens eller militärens agerande omgärdas av straffrihet, säger människorättsadvokaten Abraham Aguirre i Guayaquil.
Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Den person som skottskadades utanför Grästorp i Västergötland i natt är lindrigt skadad. Det uppger sjukvården för TT. En person har gripits, misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Polisen misstänker att dådet är kopplat till gängkonflikter, rapporterar P4 Skaraborg. Så till granskningen av djurvårdskedjan Evidensia. På företagets djursjukhus och kliniker tas sjuka djur emot trots att personalen inte har tid eller resurser att vårda djuren. Det vittnar flera tidigare anställda om. Linneas hund Albus som var en Shar Pei dog efter en felbehandling på ett av Evidensias sjukhus.
Förtroendet följer ju i botten. Och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem. Albus behöver akutvård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård. P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. 5 av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser. Marlene Areskog är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige.
Många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar.
Vi sätter alltid djurens
främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet, det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Marlene Areskog som är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Reporter var Matilda Skarehag, P3 Nyheter. I Dalarna kommer kritik mot en lägenhetsaffär i mångmiljonklassen. Den till hälften kommunala stiftelsen Idre Fjäll sålde 4 nyrenoverade lägenhetshus utan budgivning 2023. Det visar en granskning som P4 Dalarna har gjort. Affären får hård kritik av politikern Östen Sjögren från kommunlistan.
Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, men det är för jävligt helt enkelt.
Östen Sjögren från partiet Kommunlistan är starkt kritisk till hur den till hälften kommunala stiftelsen hanterade försäljningen 2023.
Det är inte rimligt. Det är inte rimligt på något sätt.
Här på Idre Fjäll kan man ha gått miste om uppskattningsvis 20 miljoner kronor i affären.
För de här 4 mörkgråa lägenhetshusen i centrumbyn, som det heter där vi står nu, de hade precis helt renoverats när Idre Fjäll plötsligt valde att sälja dem för 40 miljoner kronor till ett gäng affärsmän från Göteborg.
Och bara inom loppet av 18 månader har de i sin tur sålt vidare alla lägenheter för uppskattningsvis 60 miljoner kronor.
Kasta bort fastigheter bara för man har bråttom, då är man inte affärsmässig.
Idre Fjäll vill inte vara med på en intervju, men P4 Dalarna har tagit del av ett brev till politikerna i Älvdalen där Idre Fjäll i det närmaste beskriver försäljningen av centrumbyn som en ödesfråga. Något som behövdes för att säkra fortsatt verksamhet mitt i den ekonomiska krisen.
Men Östen Sjögren köper inte den förklaringen.
Nej, det är fortfarande för jävligt.
Reportrar Gustav Elving och Martin Eriksson.